Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Yes, då servetterna åker in i armhålorna i vanlig ordning.
Då rullar vi.
Fråga Anders och Mårts.
Varmt ska ni vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders och Måns podden som svarar på lyssnarfrågor med hjälp av Måns Nilsson och mig Anders Johansson mitt emot mig i sedvanlig oordning i bar överkropp. Måns,
du har också bar överkropp idag.
Ja, det är 1-1.
Du, vad har hänt dig sen sist?
I morse så fann jag mig själv på framsidan av ett korsordsmagasin. Det är ju intressant det där. Det har hänt mig förr, det är faktiskt tredje gången.
Oj.
Och man får inte fråga.
Det är inte för att skryta, nej, men det är tredje gången.
Ja, och det är intressant med det att man får inte frågan. Man bara smälls upp i Sveriges samtliga tidningsstånd. Och 9 gånger av 10 är det ju någon söt kvinnlig tv-personlighet. Men var tionde gång så känner de nog att vi måste ta en man.
Jag måste ta Ankan den här gången, ja.
Lite extra intressant den här gången. Stor rubrik över mitt face där det står kryssa med Ankan. Som om att jag skulle vara inblandad på något sätt. Jag kan säga till er som är, jag är inte inblandad. Om krysset är dåligt, skriv inte till vår mailadress fraga@andersmons.com. Vad har hänt dig sen sist, Måns?
Jag har skött en trädgård i sommar. Eller, skött och skött. Jag har definitivt inte skött den som man ska.
Nej, du har varit i en trädgård.
Jag har haft en trädgård.
Jaha, ja.
I sommar. Och jag är ju uppvuxen på landet med jättestor trädgård. Men jag har liksom aldrig tidigare haft ansvar.
Nej, det är roligt med trädgårdar då.
Ja.
Ja.
Det här kommer säkert inte som en överraskning för majoriteten av lyssnarna. Men helvete, vad fort! Vissa växter växer på sommaren.
Jo, men det är det jag har pratat om. Det är svinkult med växter.
Man sätter på en kanna kaffe under timmen och en jäkla slingerväxt tagit över hela trädgården.
Ja.
Under den här våren och den här sommaren har jag lyckats skapa en 6x6 meter stor djungel mitt i ett radhusområde.
Vad trevligt.
Sällsynta hägrar har börjat häcka. Jag såg ett lodjur häromdagen.
Ja.
Nej, men alltså helvete alltså. Jag kollade upp. Det finns sorters bambu som växer 1 meter om dagen.
Nej.
Jo, man är borta en helg och kommer tillbaka till en 3 meter hög bambuskog.
Det kan vara väldigt, det känns som det är väldigt näringsfattigt med bambu. Ja, men de växer så fort.
Ja.
Ja.
Det är säkert logiskt det du säger.
Ja.
Pandor äter bambu, men pandor är ju inte kända för sin intellekt direkt. Vad jävligt.
Men de är kåkare. Också kända för att äta väldigt mycket bambu.
Snart vet jag inte om min trädgård går att rädda. Jag får antagligen ta in en jordfräs och plöja upp skiten.
Ja, det är roligt ju.
Och då kan jag ju plantera vad som helst.
Vad ska du plantera?
Majs.
Ja, det har jag provat majs. Det är superroligt med majs.
Det vore ju lite coolt att ha ett 6x6 meter stort majsfält precis utanför fönstret.
Ja, odlat en majs som heter Bloody Butcher.
Ja, en sån hipster majs låter det.
Ja, nej, jag kallar det för en hårdrocksmajs.
Mm-hmm.
För att det ser ut som det var blodig. Metalmajs. Bloody Butcher heter den.
Coolt.
Ja. Jag har fått min andra spruta.
Ja, grattis.
Ja, jag är väldigt, väldigt glad över det. Ändå vid 2 tillfällen den senaste veckan bara så har människor velat ta mig i hand. Alltså hälsa.
Ja.
Och det har ju inte hänt på 1,5 år.
Nej.
Att folk har velat ta i hand.
Nej, jag hoppades ju att det skulle liksom dö ut.
Ja, men detta var på alla sätt och vis trevliga och framstod också som renliga människor. Men ändå tyckte jag på riktigt att det var lite äckligt. Det svåra är ju hur man ska undvika det här. Alltså utan att vara väldigt oartig.
Mm.
Man kan, alltså nu när pandemin någon gång tar slut så kanske man, usch, jag vill inte ta i din hand, jag tycker det verkar äckligt. Det är inte så trevligt att säga till någon.
Nej,
hur gör man? Jag tror, min spaning, det är att yogahälsningen kommer ta över.
Vad är ens yoga?
Ja, men den där, lite, alltså, man gör så, man knivlägger.
Ja, som den emojin, alltså, ja. Som ser lite som en high five eller som en praise använder den folk. Ja. Men den betyder egentligen på japanska tack.
Så det bestämmer vi i Fråga Anders och Måns redaktionen, att från och med nu så hälsar vi med yogahälsningen.
Det där japanska lite buga och
ja, ja. Och sen kan man kan kombinera med ett avslappnat känna, känna. Alltså, det måste ju inte vara, så där.
Det måste inte vara så överdrivet artigt och formellt.
Nej, det måste inte vara något namaste.
Känna, känna. Nej, just det. Namaste.
Tjena, jag är med dig. Så måste man inte hålla på. Visst är det bra förslag?
Nej, superbra.
Det bestämmer vi.
Yes.
Ett, två, tre. Nu.
Nu är det bestämt.
Jag har också spelat in en tv-serie.
Ja, en humorserie.
Ja.
Den ska gå på SVT, eller hur?
Ja, i höst.
Och heter Nästan ingenting.
Nästan inget heter den. Det är otroligt tramsigt, du.
Ja.
Men nu är den klar. Det har varit så, detta är helt, jag måste, det här berätta, jag är så tacksam. Jag var på semester i Dalarna.
Ja.
Ja, fantastisk semester. Det var kaniner och hästar och det var barn och mycket goda vänner.
Oj.
Ändå mitt på semester tänkte jag, nej, nu längtar jag till jobbet.
Ah.
Fy fan, vilken present alltså.
Vilken
present. Att man liksom, jag tänker, av alla presenter jag fått, det måste vara den finaste presenten. Att på semestern längta till sitt jobb.
Ja.
Annars fick jag min cykel stulen i förrgår.
Ja!
Ja, du vet, jag hade ju köpt en, vad man brukar kalla för skilsmässocykel.
Vad betyder det ens?
Alltså en dyr, väldigt lätt och snabb sportcykel som män som separerat köper för att de tänker att de ska bli lite fit och lite tuffa.
Ja, ah, du köpte ju ingen motorcykel.
Nej. En
sportcykel. En sportcykel. Du håller på att bli en likraman.
Ja. Jag älskade min skilsmässocykel.
Mm.
Så om du undrar varför jag är inne på Blocket och Facebook Market ungefär var 13 sekunder för att jag letar efter att min sportcykel, min skilsmässocykel ska dyka upp där.
Aja, såklart.
Ja.
Den är säkert i delar och på väg till Polen.
Sen har det hänt en vändning.
Vad är mycket som har hänt
ja,
i mitt liv?
En stor vändning i mitt liv då.
Ja.
Du vet, jag berättade för några avsnitt sen att det är väldigt lyhört hemma hos mig. Mm. Jag pratar om mina grannar som avslutar sina fester med Stad i ljus och allsång till densamma, vilket ledde till en lång serie där vi kunde avslöja att det var fotbollskommentatorn Olof Lund som är mannen bakom det här fenomenet, som då var en studenttradition, ett liksom sätt att berätta att nu är festen eller dansgolvet slut, nu spelar vi Stad i ljus, nu ska ni gå hem och nu väntar du och jag bara på guldspaden för vårt lysande gräv, eller hur?
Ja.
Men du skrockade lite. Jag har inga problem med att mina grannar har fest. Jag bor i stan, då får man tåla lite. Men där och då, när mina båda döttrar och jag vaknade av allsången till Stad i ljus, så tänkte jag att jag måste gå upp och säga till.
Ja.
Och då skrockade du, för vad gjorde jag?
Ja, du sa ju inte till. Du var inte modig nog att gå upp och säga till, utan du tog upp det i podden istället och hoppades att du skulle nå dem på omvägar.
Precis så. För några veckor sedan var det dags igen. Stadion brakade igång runt 2. Nu var det soul och R&B på hög volym.
Vad gött.
Ja, och det signalerar ju inte att festen är slut.
Nej, att den är ju precis börjat.
Ja, precis. Så festen fortsatte till, jag skulle säga 3:20.
Ja.
Vet du vad jag gjorde?
Ah! Du satte på Stad i ljus på högsta volym och tryckte dina högtalare mot taket.
Nej, jag gick upp och sa till.
Jaha.
Det är nog fan mig första gången i mitt liv. Det gick inte, man var inte alls farligt. Oj, förlåt. Vi har druckit lite, det var, så att vi förlåt så mycket. Vi sänker, sa de.
För dig en stor sak att våga vara till besvär.
Ja.
Du är besvärlig hela tiden, men att våga vara till besvär.
Underbart. Nu börjar vi svara på lyssnarfrågor. Moppe, ska du ta tag i den första frågan?
Jajamän, hej Måns och Anders. Om människan försvann från jorden helt puts väck, vilket annat djur hade tagit rollen som top predator? Och vilket djur hade expanderat mest, det vill säga gynnats mest av att människan försvann? Detta undrar Roger.
Oj, vilken spännande fråga. För man brukar ju tänka att liksom insekterna ska ta över jorden.
Mm-hmm.
Men jag tror det blir tvärtom. Därför att om människan försvinner och vi slutar sätta systemet i balans, så kommer balansen komma tillbaka. Så insekterna kommer bli lagom igen. Men vilket djur går upp på toppen? Herregud, vilken rolig fråga. Här skulle jag nog säga att Alltså, om vi tar lång tid, om vi ser lång tid framöver, då tror jag nog fasen med ändå att primaterna skulle komma upp där högt. Alltså.
Jaha.
Ja, men det är bara att de har ju kort förökningstakt. Alltså, de är inte så snabba på att föröka sig, tänker jag.
Så de blir inte så gamla.
Nej.
Nej, men primater blir inte så gamla som människor.
Nej.
Och det finns ju för- och nackdelar med det. Dels så är generationerna snabbare, och det är ju positivt för evolutionen.
Ja.
Men å andra sidan så hinner man inte lära sig lika mycket kultur och föra vidare och så.
Vad svår fråga. Herregud, vad roligt. Jag tror kanske att någon form av det måste ju vara något rovdjur. Kanske är det hundarna. Hundarna kanske?
Ja. Säg att vi får ut det här covid-vaccinet till hela mänskligheten. Och så visade sig om 5 år att det var dödligt.
Ge inte foliehattarna mat, Måns, snälla.
Planeten jorden och alla vilda djur hade tjänat på detta. Men vilket djur hade tjänat mest på det här? Det första jag kom att tänka på var att råttorna skulle ta över våra städer.
Ja.
I Malmö finns det redan så mycket råttor att man ser dem på dagen. Det är ju först när råttorna blir väldigt många som de också börjar köra dagspass.
Ja,
gissar jag.
Och då är det ändå mer råttor i Stockholm, upplever jag.
Där kanske de jobbar 3-skift.
Ja.
Jag pratade med en avloppsgubbe på kommunen i Malmö, och jag blev förvånad över att de inte endast såg råttorna som ett problem.
Nähä.
Han menade att de äter organiskt material, till exempel i kloaker och parker.
Ja, fett och sånt kanske?
Ja, men precis.
Ja.
Och gör om det till mycket mindre organiskt material.
Ja. De är liksom stora myror. Eller stora dagmaskar, kan man säga så?
Att de luckrar så kan upp. Man absolut säga.
Att de luckrar upp avloppssystemet på samma sätt som dagmaskar luckrar upp en bra odlingsmål.
De är soptömmare, sopätare.
Ja.
I vilket fall?
Det har vi slagit fast nu, att råttor är avloppssystemens dagmaskar. Vad ofta vi pratar om djur.
Ja. Om människorna skulle försvinna, så skulle råttorna ta sig in i matbutiker på nolltid. De skulle springa över hela stan utan att ha några naturliga fiender. Och de skulle ju ta över hela stan.
Här är det klart, de har naturliga fiender.
Vad har de för naturliga fiender i stan?
Rovfåglar.
Ja, absolut.
Och det är inte så att råttätare, det är inte bara, alltså andra rovdjur skulle också ta sig in i stan.
Ja, så småningom. Skulle de våga sig in.
Sabbar jag för dig nu?
Nej, inte alls. Problemet för råttor är att de är beroende av den mat som människorna tar in i staden. De äter ju nästan inget annat. Så ganska snart skulle maten i städerna vara slut för råttorna. Och då blir det ju ett helt nytt läge för råttorna. För var finns då maten?
Jo, i skogen.
Ja, och på landet. Så då ska de packa sina väskor och bege sig ut på landet som några andra gröna vågen flum. Mm. Och på landet och i skogar så finns det såklart redan råttor. Men de är verkligen inte ett dominerande djur.
Nej.
Så därför tror jag inte att råttor skulle klara sig så bra på landet. Och följaktligen tror jag inte att det är råttor som kommer att ta över hela världen.
Nej.
Tvärtom är det kanske ett av de djur som har drabbats hårdast av att människorna försvann, eftersom de lever i symbios med oss.
Ja, du tänker nog, här tänker jag som du.
Ett annat djur man kanske tänker på i katastrofscenarier är kackerlackor.
Ja.
Och de är ett av få djur som hade klarat ett kärnvapenkrig, en atomexplosion. Men det är ju inte det vi pratar om här. Nej. Människan skulle bara försvinna. Resten av förutsättningarna på jorden skulle vara detsamma. Så av samma anledning som med råttorna så tror jag inte att kackerlackorna heller kommer att ta över världen. Åtminstone inte i Sverige.
Nej, och de är ju mat för väldigt många djur, kackerlackor.
Myror då?
Men var det inte frågan om rovdjur?
Ja, alltså vilket djur, dels vilken som skulle bli top predator och sen vilket djur som skulle expandera mest.
Okej.
Redan nu är myror det djur som det finns flest individer av på jorden.
Någon gång har jag berättat hur många ton myror det finns på jorden, men jag glömt det är synd.
I vilket fall så finns det kanske så många som 100 000 biljoner myror. Jämfört då med 7,8 miljarder människor. Så man kan ju säga att de redan har tagit över jorden bara i en annan skala än vi människor.
Ja.
Om myror vore lika stora som hundar,
aha,
då hade vi nog utrotat dem vid det här laget. Mm. Eller tvärtom.
Mm. Ja. Och om hundar vore lika stora som myror hade vi inte haft dem som husdjur.
Och varför säger ju myror inte så smarta? Men tillsammans i stacken har de en kollektiv intelligens.
Jaha.
A hive mind.
Vad heter det?
Hive mind. Finns inte någon riktigt bra översättning på svenska?
Hive Mind. Om jag startar ett band så ska det fan med heta Hive Mind.
Kollektiv intelligens.
Det är skitbra bandnamn också för att liksom man är ett band, man jobbar ihop.
Ja! Skitbra. Kollektiv intelligens som gör att då vissa sorters myror odlar svampar och har bladlöss som boskap.
Ja.
Men jag tror i alla fall inte att myror skulle påverkas så himla mycket av att människor försvann. Okej, så det var råttor, kackalack och myror. Tänker du på något annat, Göran?
Jag blir lite orolig. Om du ska fortsätta jobba med uteslutningsmetoden, då kommer den här podden bli alldeles för lång.
Okej, då går jag ifrån de här djuren man direkt tänker på.
Aha.
Men människan har ju tagit över jorden med hjälp av sin intelligens. Finns det något av de smartaste djuren som man kan tänka skulle kunna utnyttja den här platsen som blir ledig om vi försvinner? Delfiner och bläckfiskar, de är ju smarta, mycket smarta, men de är ju begränsade av att de behöver vatten. Elefanter kommer definitivt klara sig mycket bättre när mänskligheten utplånas. Men jag tror de saknar ondskan och slugheten för att ta över världen.
Säg inte det om elefanter. De har både ondska, slughet och snabel. Fan, det är tre bra grejer.
Har du sett en ond elefant?
Oh, YouTube är fullt av onda elefanter.
Nej, jag ska inte kolla upp det.
Nej.
Jätter har ett fantastiskt långtidsminne.
Ja.
Men jag ser inte att jätter i närtid skulle kunna ta platsen som skapelsens krona.
Jag tycker jätter är bäst hittills.
Om man frågar forskare, nu vill jag inte nedvärdera dig Ankan som forskare, men om man frågar dem som forskar på djur, vilket djur som är mest sannolikt att i framtiden genom evolution bli lika intelligent som människan, så svarar de schimpanser.
Ja, som jag sa.
Och det finns ju en hel filmserie om detta, Apornas planet.
Ja, ja.
Men de är ju så jäkla få just nu. Så det skulle ju ta en jäkla tid för dem innan de tog över världen.
Ja.
Jag tror att man måste tänka på ett helt annat sätt.
Är det forskarna nu eller är det Måns Nilsson?
Ja, det är Måns Nilsson. Jag har tittat på Tjernobyl.
TV-serien?
Nej, staden Pripyat som tömdes på människor efter reaktorolyckan i Tjernobyl 1986.
Ja.
Vad har hänt där sedan människorna försvann för 35 år sedan?
Och vilka djur har tagit över?
Ja.
Herregud, det var spännande. Oj, vad spännande. Jag gissar på duvor.
Pripyat ligger på ungefär samma breddgrad som Berlin. Så det är inte superstor skillnad på djurlivet där och i stora delar av Sverige.
Nej.
Husen har börjat rasa. Det växer träd ovanpå och i husen växer mossa överallt. Området har fått den största biologiska mångfalden i hela Ukraina. Örnar, storkar, ugglor, hägrar. Ett nästan helt utrotat lodjur har dykt upp i Pripyat. Och framförallt har antalet stora däggdjur mångdubblats. Vildsvin, rådjur, kronhjort, ägg.
Ägg?
Älg, skulle jag säga.
För det vill jag bara förtydliga för våra eventuella lyssnare att ägg är inget äggdjur.
Inget stort äggdjur.
Nej. Mer fel kan man faktiskt inte ha.
Älg, grävling och bäver.
Ja.
Och det här är något som jag kan se framför mig här i Skåne.
Ja.
Vi har ju redan ett explorerande vildsvinsbestånd.
Ja.
Om vi människor hade försvunnit, de hade ju
blivit ännu fler.
Att alla dessa stora däggdjur har ökat så mycket i antal i Tjernobyl har naturligtvis lett till att de stora rovdjuren, till exempel varg och brunbjörn, har fått många fler bytesdjur att kalasa på. Och det här tror jag också skulle hända i Sverige. Om människan försvann skulle vi inte längre tukta växtligheten och växtätande däggdjur skulle få mycket mer mat. Dessutom skulle vi inte döda alla de här herbivorer, så de skulle överleva och fortplanta sig och exploatera i antal. Vilket kommer att leda till en explosion av köttätande djur. Inte minst de som är i toppen av näringskedjan, det vill säga björn och varg. Men frågan är om något djur under överskådlig framtid skulle bli så dominant som människan. Precis som du var inne på, Anders, så har ju naturen en förmåga att reglera sig själv när människan inte är inne och förstör.
Det kanske blir cheflöst. Det kanske blir så här som John Carlson på SAS där på 80-talet, där han skulle vända på pyramiderna.
Ja, platta till organisationen.
Ja, det tror jag är svaret på. Var det Roger?
Ja.
Det tror jag är svaret på Rogers fråga, att vi får en platt organisation. Att John Karlsson hade så rätt.
Han drömmer om en älg, han vill tämja och spänna för släden ett flott ekipage.
Nu har du pratat om djur. För att få lite förändring så ska jag prata om fåglar. Det är också djur såklart, men det är en annan typ av djur.
Ja.
Så här tar programmet en rejäl vändning. Hej Anders och Måns. Flamingos får ju sin rosa färg genom att de äter räkor och andra kräftdjur. Men om man inte ger dem räkor, vilken färg får de då? Och en följdfråga, om man skulle ge dem annan mat, får de då annan färg? Blir de blåa av blåbär eller bruna av choklad? Tack för en härlig och jätterolig podd. Med vänliga hälsningar, Vilja. Och det stämmer ju det här, Vilja, att flamingos får sin rosa fjäderdräkt av karotenoider.
Ja, ja, så de har varit lika rosa om de bara levde på morötter kanske.
Kanske, som fåglarna får i sig då via växtplankton. Och det kan ju faktiskt variera lite färg, vilken färg flamingor får beroende på vilket käk de äter.
Jaha.
Alltså flamingor som äter bara blågröna alger, där den här då finns, de får, i sig, de får lite mörkare färg än flamingor som äter djur som har ätit blågröna alger. Alltså, om det finns, de blir lite ljusare de. Ja. Sen finns det flamingor som inte får i sig karotenoider alls. Vet du vilken färg de får?
Jag gissar på grå.
Rätt! Men att flamingor skulle fungera som snittblommor. Det vill säga att de blir gula om de dricker Fanta eller röda om de äter spottsoppa. Eller att de blir väldigt torra kanske om de har ätit couscous. Så är det inte. Vad jag har fattat det som. Intressant. Flamingonyheter.
Oj, detta kommer som en total överraskning för mig. Detta har du inte förankrat med mig.
Nej, man har ju alltid trott att flamingon är släkt med storken.
Jaha.
Men det har visat sig vara fel.
Mm-hmm.
Vet du vilken som är flamingos närmaste släkting?
Hägern.
Nej, det här är en brak överraskning alltså. Doppingen.
Ja, det var ändå inte så sjukt som ekorren eller...
Man tänker inte att det ska vara doppingen.
Jag får en bild av en dopping framför mig. Jag är inte alls säker på att det är en dopping jag ser i min hjärna.
En dopping ser ut som en and fast den försvinner under vattenytan då.
Ja.
Så flamingon är alltså inte släkt med storken.
Mm.
Vilket för oss vidare till nästa fråga. Från Hanna. Vem var det som kom på påhittet att storken kommer med bebisarna? Och varför?
Mm.
Vad tror du, Måns?
Jag tror att kyrkan inte pallade med att förklara var bebisar kommer ifrån. Att det skulle vara samlag och snopp och snippa och hela den där diskussionen.
Ja, det är lätt att tro precis det där som du säger. Att det var ett enkelt sätt att slippa berätta för barn att man har legat med varandra.
Ja.
Att sex var lite fult och det var lite smidigt att skylla på en stor vit fågel. Någon fick frågan från kanske ett barn, säger att det var Gärda i Gnogårda så... Hur blir barn till? Och så var ju sex då fult och tabu, så det kommer storken så kanske Gärda. Och så gick Gärda hem och fortsatte att greppa stånk och hyvla korv eller vad hon kanske gjorde. Sen gick Gärda på besök
till... Är det eufemismen för sex?
Nej, nej, det var något hon gjorde. Det gjorde man bobba för.
Var det?
Man gjorde ju mycket saker för som man inte gör längre.
Just det, så här, tjäna smör.
Ja, greppa stånk. Sen gick Gärda kanske på besök hem till Britt i Bruntorpet och berättade sin story där. Och Britt drog samma drapa och så var det här igång. Och det är ungefär också vad Wikipedia föreslår.
Ja.
Myten blev vanlig i Västeuropa under 1800-talet när storken var en symbol för lycka och välstånd. Tidsandan tillät inte att föräldrar talade om sex och fortplantning med barnen. Därför sades det att storken landade med spädbarnet i näbben. Men det här är inte hela sanningen. I grekisk mytologi var storkarna förknippade med motsatsen till att komma med barn. De var förknippade med stöld av barn. Hera var ju äktenskapets och fruktbarhetens gudinna i grekisk mytologi.
Ja.
En liten parentes där. Hera var ju gift med sin bror,
ja.
Zeus.
Ja, det var vanligt bland gudar också, ja. I nordiska mytologin.
Ja, men hon hade ju inte platsat som chef över äktenskapet idag, om man säger så.
Ah, ja.
Om hon var gift med sin brorsa.
Nej.
Vem ska vi sätta på att få folk att ta sitt vaccin? Ska vi ta Peter Wahlbeck? Vem ska vi ta hand om svenska undervisningen? Ska vi be danskarna?
Alltså du, detta är flera dåliga exempel på vem som ska vara chef för.
Ja, vem ska vara chef över äktenskapet? Hera, hon som är gift med sin brorsa.
Jaja.
Så hade vi ju inte gjort idag.
Nej.
Hera var avundsjuk på en vacker drottning som hette Gerana och förvandlade henne till en stork.
Mm.
den hjärtbrutna Girana försökte hämta hem sina barn från Hera. Och hon porträtterades ofta då som en stork med ett barn i näbben. I många kulturer är storken en symbol för trohet och monogami. Och det här är ju för att storkar då väljer partner och återkommer till samma bo år efter år. Fast det är inte sant, för storkar byter partner då och då. Så storken hade varit en bättre symbol för att folk gör sitt bästa, men ibland så går det inte så bra ändå.
Mm.
Storken finns också representerad i kinesiska, israeliska och olika europeiska mytologier. Storken har förekommit mycket, vet du.
Ja, men det är ju en stor fågel som är lätt att se.
Här kommer nog svaret. Historiker verkar vara överens om att tanken på att storken kommer med barn etablerades i Nordeuropa, i synnerhet Tyskland och Norge, under den hedniska eran. För då var det vanligt att man gifte sig vid sommarsolståndet den 21 juni. Spara det datumet nu. På hösten flyttar storkarna till Afrika och återkommer sen på våren till Sverige. De kommer alltså tillbaka cirka 9 månader efter att väldigt många har gift sig.
Aha.
Så samtidigt som det ploppar ut massa barn, så kommer storkarna tillbaka. Och då är det ju lätt att förklara varför historien blev som den blev. Storkarna kommer med barn. Vi går vidare. Vad ska det handla om nu, Moppe?
Ja, det blir lite mer återkoppling. Det började med en fråga. Malin hade i många år haft en melodi på hjärnan, men aldrig lyckats ta reda på var den kom ifrån. Därför vände hon sig till oss och skickade detta ljudklipp. Med hjälp av er lyssnare lyckades vi slå fast att det här är signaturmelodin till Sommartoppen, som var ett radioprogram som gick i P3 på somrarna för att fylla ut tablån när de som gjorde de ordinarie programmen ville ha semester.
Framförallt Kaj Kindvall, va?
Precis. Tracks. Det var för övrigt så funkade starta en gång i tiden.
Ja, vi hoppade in för det som heter Grönönska.
Just det, vi var de enda på P3 som kunde tänka sig sitta inne i radiohuset och jobba en hel sommar.
Samma anledning som jag tog det första radioprogrammet sände live själv. Alltså dagen efter millennieskiftet. Så att jag var tvungen att vara på radion ungefär 5 på morgonen dagen efter millennieskiftet. Och så sände jag radio då mellan, jag tror det var mellan 7 och 10 någonting dagen efter. Så att jag brände hela millennieskiftet festen.
Du var som Petter säger, mikrofonkort.
Ja.
Så här lät då signaturmelodin till Sommartoppen. Och det är ju en catchy melodi. Inte konstigt att Malin fick den på hjärnan.
Nej.
Och någon av oss, vi behöver inte gå in på vem, råkade haspla och säga att det vore väl roligt att höra covers och remixer av den här låten. Sen dess har vi hört en Nintendo 8-bitars version. Och en dansversion.
Det är också väldigt roligt att det här blev ett av våra nya fasta programinslag. Skicka konstiga remixer av den gamla signaturmelodin till Sommartoppen.
Så här skriver Stefan. Hej på er. Döm om min förvåning när ingen hoppade på utmaningen att spinna vidare på Sommartoppen låtar i olika tappningar i förra avsnittet. Ja, men det gjorde ju en hel del, Stefan. Men i vilket fall som helst, brevet fortsätter. Så här kan vi inte ha det.
Jo.
Så här kommer mitt lilla strå till denna stack. Sommartoppen goes heavy metal, kan vi säga. Vänligen, Stefan. Är du redo, Ankan?
Ja, så in i... Iron Maiden-gitarrer. Ja. Ja.
Men Stefan är inte ensam. Pata har känt samma sug och också gjort en metal cover. Så här låter den.
Oj. Det är dubbla baskaggar.
Oh, Ja, ja. Tusen tack Pata och Stefan. Fortsätt skicka in era versioner av Sommartoppens signaturmelodin. Vad saknar vi för genre, Ankan?
Ja, jag ska återkomma till det lite senare.
Jo, folkmusik, a cappella, barbershop har vi inte fått.
Nej.
Hiphop, country, barnkör, det kanske vi inte vill ha.
Ja.
Skicka inte in en barnkörversion. Jazzversion, typ bebop,
ja,
kan
ja.
Man tänka sig.
Ja.
Ja, ni hör, vi saknar igenom många versioner och stilar. Skicka din version till fraga@andersochmans.com.
Nej.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet
NATO. Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO.
Nu blir det lite obehagligt här i podden Fråga Anders och Moppe.
Mm. Hej, ska vi ha någon slags obehaglig musik då i bakgrunden?
Nej, jo. Nej. Jo. Utan det är bara sånt. Någon kanske kan ta anstöt.
Okej.
Okay. Mm. Hej Anders och Måns. Rent juridiskt får jag äta upp min hund. Tack för en toppenpodd med vänlig hälsning. Olof.
Min tjej sa att i Belgien äter de hund, att de äter hund på en del otippade länder. Alltså Korea vet man, Kina vet man, men Belgien.
Det här kände jag inte till och jag vet inte om det är sant.
Nej, inte jag heller.
Det är i alla fall inte sant. De flesta av oss tycker att det låter vidrigt att äta hund. Det är ju en klassiker. Vi tycker det låter äckligt att äta ekorre, hund och papegoja, för vi har inte den traditionen.
Mm.
Men om man säger till en köttälskande grillman att det är konstigt att äta gris, så kan man vara sekunder ifrån att få ett grillverktyg i lårmuskulaturen.
Mm.
Det handlar om tradition. I Sydamerika äter barn och marsvin. Här är marsvin världens bästa vän. Och jag vill absolut inte äta hund. Men får jag om jag vill? Får jag äta ett marsvin om jag är sugen? Det är ju faktiskt lite intressant det här.
Ja, hur lyder lagen i Sverige?
Jag har tittat på Jordbruksverkets sida om sällskapsdjur. Och där hittar jag inget direkt förbud. Men jag har inte gått igenom hela deras regelverk. Så att jag kan inte... Nej, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det. Däremot tog jag hjälp av en sida som erbjuder juridisk hjälp på nätet. Lawline, och i deras frågor och svar-funktion hittade jag svaret på frågan. Hej, är det lagligt att avliva och äta sina husdjur? Till exempel katt, hund, papegoja. Om avlivningen sker på rätt sätt. Vad finns det för regler för slakt hemma? Skulle man teoretiskt sett kunna äta sina husdjur? Och här kommer det svaret.
Mm.
Det här är ju utbildade jurister som har tagit sig an det här.
Ja, ja.
Citat. Som du redan förstår kan man inte avliva ett djur genom någon annan tillvägagångsmetod än en i lagen godtagbar avlivningsmetod. I annat fall räknas det som djurplågeri.
Ja.
Man måste först då alltså avliva djuret på ett lagligt sätt. Nu fortsätter texten. Det så kallade operativa ingrepp som inkluderar avlivning får bara ske när det är befogat av veterinärmedicinska skäl.
Mm-hmm.
Så att man får bara avliva ett djur om det finns liksom en sjukdom eller en bra anledning. Och det är bara veterinärer eller någon annan som tillhör djurvårdspersonal som får vidta sådana åtgärder. Sådan personal måste alltså alltid anlitas. Och det är tveksamt att denna personal skulle gå med på att avliva en katt, hund eller papegoja utan att det funnits ett giltigt skäl att avliva djuret. Så därför tror jag inte någon gått med på att avliva djuret för att ägaren tänker äta sitt eget husdjur.
Vadå, så det är förbjudet med aktiv dödshjälp till sina husdjur också?
Ja, nej, det är det inte, men någon med utbildad personal måste göra det. Och då måste personalen gå med på att anledningen ska vara att äta djuret.
Ja.
Så att nej, slutsatsen blir att man får inte äta sina djur.
Om djuret har varit sjukt, supersjukt, lidit och avlivas då av en utbildad veterinär.
Mm.
Får man då äta upp köttet?
Är du veterinär? Hör av dig. fraga@andersochmans.com.
Nu har det blivit dags för ett av våra mest älskade fasta inslag här i podden. Det är Anton som har skrivit till oss. Hej Ankeboy och Monkeboy. Tack för all underhållning under tråkiga roadtrips. Jag har ett bidrag till serien Skånska åter i amerikansk hiphop.
Oh,
i låten Raise Your Fist Evangelist av bandet Powerwolf. Alltså Kraftwerk. Brevet fortsätter. Så låter det som att de i absoluta början av låten sjunger. Måla båthus, står och blåsa, samla bältor, pissa på choklad. Mera morot, när vi väntar, där fick han nog min historia. Ha det gött, Anton. Men han kan känna du till Powerwolf?
Nej.
Det är ett tyskt power metal band. Du lyssnar ju mycket på tysk power metal.
Aldrig någonsin.
Bandet grundades år 2003 av Charles Greywolf och Matthew Greywolf. Deras debutalbum heter Returning Blood Red och andra albumet heter Lupus Day. Och var ett konceptalbum om en varg.
Ja, det låter väldigt... låter både tyskt och metal det här. Ja.
Annars handlar deras texter mest om varulvar.
Ja.
Detta kan man ju förstå och köpa i ett album eller två. Men på åttonde skivan, att fortfarande skriva om varulvar, verkar lite långtråkigt. Du har skrivit en ny låt, Anders.
Ja.
Toppen, superbra, gött. Men texten, nu har vi alltså 200 låtar om varulvar.
Mm.
Säg att texten inte handlar om varulvar.
Den handlar om varulvar.
Okej. Men ibland sjunger alltså Powerwolf på svenska.
Ja.
Låten vi ska höra från deras tredje album Bible of the Beast och heter som vi hörde Raise Your Fist Evangelist. Och det börjar direkt. Måla båthus, står och blåsa, samla bältor, pissa på choklad. Mera morot när vi väntar. Där fick han nog min historia.
Ja. Lite återkoppling. Vi gav ju oss själva våra egna överklassnamn Honko och Moppe.
Just det.
Och jag gav dig Alexa att reda ut varför överklassen och inte minst kungafamiljen håller på och ge varandra såna här aningen udda och enligt vissa lite fjantiga smeknamn. Hur har det gått för dig, Måns?
Nej, men jag har inte gjort min läxa.
Nej, men du har fått hjälp av en lyssnare.
Ja.
Hej och tack för en underbar podd. Ni skrattar åt överklassens knäppa smeknamn, med all rätt. Måns läxa till nästa program kan kanske lösas av detta. Enligt den poddande och skriftställande ädligen Fredrik av Klecker beror de barnsliga smeknamnen på att den som kallar till exempel kungen för Tjabo vill signalera att hen känt Tjabo sedan han var ett litet barn. Sådana smeknamn är nog vanliga under korta perioder i många familjer. Barnet säger fel på sitt namn och får heta det felaktiga uttalet. Man visar alltså att man haft kontakt mellan familjerna i flera generationer och kopplingen är viktig och större än ens egen vänskap med Chabo. Vad jag förstår har det gått att bli Chabo-basis med kungen även efter 1950. Men då signalerar man att man upprättat ett starkt band till personen som motsvarar den flergenerationella relation som antyds av namnet. Vad man tycker om att överklassen koketterar med sina dynastiska strukturer får man naturligtvis välja själv. Sommarkramar, Niklas Hell.
Jaha, ja, det är ju så helt logiskt. Man vill visa att man känner kungen mycket väl, men för mig är det ju...
För mig är det inte Måns Nilsson, för mig är det Moppe.
Ja, men precis. Ja. Jag känner honom mycket, mycket väl.
Ja, absolut. Det är sedan var ett litet barn.
Ja.
Vi är nära.
Ja, det är vi verkligen. Ja.
Och absolut, Niklas. Jag tycker man får skratta åt det här. Jag tycker man får skratta åt nästan allt.
Ja.
Det innebär inte att man tycker så himla mycket. Jag har ju hundratals gånger skojat om min skolkompis som fick smeknamnet Kukengrån. Jag har ju skojat och skrattat åt Arne Mjukisbralla och Däcket. Och de är inte överklass.
Nej.
Så man får skratta åt allas konstiga smeknamn.
Ja, för fällen. Ja,
överklassen får gärna ha sina smeknamn.
Ja, men såklart. Om vi gör,
det är bara så lätt att folk tror att så man tror. Vi går vidare.
Det sa bara klick. Sen har det fortsatt att klicka hela tiden av en enda blick.
Boken och kompani har skrivit till oss.
Boken.
Hej! Boken och skär, jag vet
apropå
inte.
Apropå skojar smeknamn, Boken, bra namn.
Känner Anders och Måns, hur djupt hål kan man gräva för cirka 350 miljoner kronor? Med vänlig hälsning, Boken och kompani.
Jaha. Alla frågor får vara med.
Ja, men här är ju inte lätt att svara på.
Nej. Det handlar väl lite om diametern på hålet också.
Ja, det är nästan så vi får ta in offerter.
Ja.
Ja. Vi har gjort det en gång tidigare. Ja. Kommer du ihåg, Ankan?
Nej.
Vi skulle gräva en ny kanal.
Just det.
Då tog vi in offerter från lyssnare. Om du som lyssnar är i gräv- eller borrbranschen, skicka offert på ett hål rakt ner i marken. Offerter kan vara upp till alltså 350 miljoner kronor. Men du måste då specificera hur djupt hål vi får för de här pengarna. Och det måste inte alltså vara en bindande offert, utan det kan vara en sån här offert som inte är bindande.
Ja, det är bra. Ja.
Återkommer vi i detta ärendet.
Det gör vi.
Detta var allt vi hade att bjuda på idag. Tack för att du lyssnar. Tusen tack för att ni skriver frågor.
Och fortsätt skriva frågor till adressen fraga@andersochmans.com.
Jajamän! Och så hörs vi igen.
Men innan vi slutar, du Måns Nilsson. Va? Låt mig ta... Jag tänker att det blir ett fint sätt att runda av programmet.
Vadå?
Hej Anders och Måns. Jag var helt säker på att jag hade hört melodislingan i det som ni i programmet refererar till som signaturmelodin till radioprogrammet Sommartoppen någon annanstans.
Uh-huh.
Ja, ju mer jag tänkte på det, desto mer säker blev jag att det var från en samlingsskiva med ett gammalt jamaikanskt skaband.
Va?
Men efter att ha tillbringat merparten av helgen i gamla skivbackar och på Spotify får jag nog erkänna att mitt minne har svikit mig.
Ja.
Men det borde vara en gammal låt med till exempel Scatterlights eller Desmond Dekker. Så för att ställa allting till rätta har jag alltså färdigställt min tidsmaskin, åkt över till Studio One i Kingston 1965 med ett hafsigt nedskriven not på den aktuella låten och övertygat närvarande musiker om att spela in låten.
Och Lee Perry förhoppningsvis.
Varsågoda.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.